Det här är ett poddradioprogram från Sommar i P1. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Dags för Sommar i P1 med Ison Glasgow.
Hej, jag heter Ison Glasgow och är musikartist. För er som inte vet vem jag är, jag och min kollega Fille gör musik under namnet Ison och Fille. Jag fick frågan om jag ville göra sommar. Det ville jag. Välkommen. Då kör vi. Bobby Womack, across 110th Street. United States of America, New York City, staden som aldrig sover. Den har nästan sitt egna liv. Ena sekunden så kan man vara omringad av massiva byggnader med stora reklamskyltar på, svishande taxibilar som åker förbi, floder av människor som kommer emot en så fort gröna gubben sattes igång vid övergångsstället. Nästa sekund kan man vara nere i tunnelbanan och se någon spela på en trumma, kanske en gitarr. Antingen för de verkligen gillar det, eller så var det för en dollar eller två. Precis tillräckligt för en slice pizza som var min favoriträtt. Kanske för varje gång vi gick av i en tunnelbanestation så var den första lukten pizza. Lukten av bagels har jag också kvar i huvudet. Från tidiga morgnar när min mamma beställde hennes cream cheese bagel innan hon gick in till jobbet. Mamma var revisor och hade varit i flera år. Revisor på dagarna, dansare på kvällarna. Hon älskade dans. Jag älskade att åka bil på natten i New York. Det kändes som ljusen tog aldrig slut. De bara fortsatte så långt jag kunde se. Och sen hade vi Frihetsgudinnan. Som var enligt min mamma min första kärlek. Varje gång vi åkte förbi henne, jag kunde inte sitta still. Leende från öra till öra. Men min första kärlek var inte Frihetsgudinnan. Det var Linda. Hon som alltid tagit hand om mig, älskat mig, skyddat mig mot allt och förberett mig på saker. En väldigt kärleksfull, omtänksam, speciell mamma, men samtidigt sträng när det behövdes. Det var tidigt 80-tal. Jag och min mamma, vi bodde hos min mormor och morfar i Jamaica, Queens. Det är en del av New York stadsdelen Queens där det nästan bara bodde svarta. Jag gillade Jamaica, Queens. Men sällan fick jag lämna vår lilla tomt. Huset bredvid oss var en crackhouse där de sålde knark. Människorna som bodde där, de var trevliga. Jag märkte aldrig någonting av det. Mamma jobbade, såg till att jag hade allting. Jag fick gå på privatskola en bit bort. Livet var enkelt och kul. Om inte mamma jobbade så vaknade vi tidigare än alla andra och gick ut och lekte. Cyklade runt med min cykel i en cirkel. Eftersom aldrig... Vi aldrig lämnade tomten. Det var typ den gyllene regeln. Mamma och mormor, de kom aldrig riktigt överens. Jag antar att båda två var envisa personer och ingen ville ge sig. Och det ledde till en massa gräl. Efter ett tag, jag vande mig vid skriken. Det blev en del av min vardag. Att jag inte skulle äta kött var också någonting som mormor störde sig på. Mamma ville uppfostra mig som en rastafarian. Så när jag sprang runt huset skrikandes med mina långa dreads. Jag kan tänka mig att hon störde sig på saker och ting. Senare förstod jag att min rasta frisyr störde mormor, för den påminde henne om min pappa. Men jag älskade mormor. Och även fast mamma och mormor, de kom aldrig överens, så vet jag att mormor, hon älskade mig jättemycket. Precis som mamma gjorde. Men mamma samtidigt, hon hade en allvarlig sida. Gjorde jag något som inte jag borde ha gjort, då blev jag tillsagd. Hon var inte att leka med. Många gånger sa hon att det här är hennes värld och hon satte mig i den och när som helst kunde hon ta mig ur den. Med glimten i ögat såklart. Men jag visste att det inte var någon bra idé att göra henne sur. Såklart så hände det flera gånger. Man är inte perfekt. Som en gång när vi var i city på väg hem från hennes danslektioner. Så var jag jobbig. Jag ville inte lyssna på henne. Det blev en stor scen. Och till slut säger hon. Vet du vad? Jag tycker du borde gå och leta efter din mamma. Du kan inte vara min son. Min son skulle aldrig bete sig så här. Gå och leta efter din mamma. Hon släpper ner mig från sin rygg som var alltid min vanliga plats. Jag går iväg en bit och tänker, okej, vad gör jag nu? Jag är max 4 år gammal, vet inte vad jag ska göra. Sakta tar jag steg framåt. Försöker på något sätt reda ut vart jag är någonstans, men ser bara en massa människor som går förbi. Ingen stannar till. Rädd var jag inte, men mer panikslagen. Kämpa för att sluta och gråta. Fast det var kväll var det ljust överallt. Efter några minuter som känns som dagar kommer min mamma tillbaka. Paniken lägger sig. Jag känner mig trygg igen. Hon säger, kommer du bete dig rätt? Kommer du lyssna på mig? Jag nickar. Hon lyfter upp mig och vi åker hem. Det kan låta som ett extremt sätt att uppfostra sitt barn, men från den stunden har jag alltid respekterat henne. Jag visste exakt hur långt jag kunde ta det, vem som var bossen. När jag blev äldre så frågade jag, mamma, gick du verkligen iväg den här gången? Hennes svar kom snabbt. Du är min allting. Vad tror du själv? Det där var Nas och The Don. Min bästa vän Gene bodde tvärs över gatan från mig. Hans mamma och min mamma var goda vänner, så vi sågs nästan dagligen. Jämnåriga, med samma intressen. Vi var bästa vänner, nästan bröder. Vi tjafsade och bråkade mycket, men dagen efter så var allt som bortglömt. Jämfört mot mig och mina tjocka dreads så såg Gene rätt vanlig ut. Om det inte vore för håret skulle man nog kalla oss för bröder. Jag sov över hos han ganska ofta. Han hade en våningssäng som var riktigt jobbig att ta sig ner för, eftersom jag alltid fick sova på övervåningen. Jag tog alltid med mig mina serietidningar när jag gick förbi Gene. Vi kunde sitta och läsa i timmar tills det var dags för tv. Vi spenderade mycket tid framför tvn. Vi hade våra såklart favoriter. Batman med ljudeffekterna som stod bokstaverat. Michael Knight och Kit. Men tecknade Incredible Hulk var våran höjdpunkt. Så fort introt började spela så började vi spänna oss för att bli lika stora som Hulken. Men vågade aldrig kolla när Bruce Banner förvandlades till Hulken. En dag när min mamma kom och sa, vi ska åka hälsa på din pappa i Sweden snart. Jag tänker inte så mycket mer på det. Dagarna går. Jag glömmer bort att vi ens ska åka. Jag och Gene var med varandra som vanligt hela tiden. Tills en kväll när min mamma hämtade mig. När vi kommer till vårt hus så ser jag att det står en massa väskor vid ingången. Sen påminner hon mig att vi ska åka hälsa på min pappa i Sweden imorgon. Så du får vakna upp tidigare så du kan gå över till Gene och säga hej då till honom. Morgonen kommer, jag vaknar upp, sätter på mig kläderna, packar ner mina serietidningar. Vi går över till Gene, min mamma och hans mamma kramas. Jag och Gene, vi säger inte så mycket. Det är mera blickar. Jag får en känsla som inte jag kan förklara. Jag har inte haft den förut. Jag är arg, ledsen på samma gång. Jag vill inte åka från New York. Jag vill inte lämna Gene. Vem ska jag kolla på The Incredible Hulk med? Vi kommer komma tillbaka snart. Jag gillar inte Sweden. Vi ska bara hälsa på min pappa. Vi kommer om några dagar. Det jag inte förstod var att det fanns en sida som jag aldrig såg av New York. Därifrån insidan av min tomt. Crack-epidemin hade tagit över området. Det var inte längre bara huset bredvid oss. Många av mammas vänner föll offer för drogerna. Och ett flytt var ett måste, förstår jag nu. Men då trodde jag att det handlade om min mammas längtan för pappa. Så jag var sur på henne också för stunden. Nästa gång jag och Gene träffas är vi 14 år gamla. Jag och min mamma är tillbaka i USA, Queens, för att hälsa på min mormor. Så fort taxin kommer fram till huset, jag bär in väskorna. Kramar min mormor och morfar. Sen går jag över till Jeans. Nervös som aldrig förr. Promenaden över till hans hus, det känns som en flashback från när vi åkte från första gången. Hans mamma öppnar, kramar och pussar mig överallt. Kramarna fortsätter från gamla vänner till min mamma. Och sen kommer Jean ner för trappan. Han säger inte så mycket. Han kollar på mig lite försiktigt. Efter någon minut så kommer han fram och skakar min hand. Men mer än så blir det inte. Jag försöker ställa frågor om hur han har haft det, men svaren blir korta och han ser annorlunda ut från förut. Istället för kort klipp för syr så har han korta små dreads. Jag påminner han om Hulken, Batman, allt möjligt. Allt som vi gjorde tillsammans som barn, men ingenting funkar. Istället så frågar han saker som, Har ni isbjörnar som husdjur i Sverige? Bor ni i iglon? Du har levt det fina livet, eller hur? Och man bara visste vilket liv som jag har levt. Han fick stanna i Queens med sin familj. Han hade tak över huvudet, mat på bordet varje dag. Hans värld blev aldrig vänd upp och ner. Vilken rätt hade han att döma mig? Under resten av tiden som vi var på besök i USA, vi pratade bara ett fåtal gånger. Kanske kände han sig sviken av mig för jag åkte. Men det var inte mitt val. Om jag hade fått bestämma hade jag stannat. Men hur kunde han tro jag hade levt det fina livet? Kände han till hur jag sov på parkbänkar? Hur jag hade trummat på stan för 1 kronor? Hur jag hade gått och lagt mig när magen skrek? Trots de här sakerna hade jag aldrig glömt bort honom. Hur kunde han glömma bort mig? Hans bästa vän Ison. Det där var Tracy Chapman och Fast Car. Det var 1986. Jag var 6 år gammal. Nu var det dags för oss att åka ifrån USA. Dags att åka till Sweden för att hälsa på min pappa. Som kändes som en främling för mig, men ändå inte. Dagligen så sa min mamma hur mycket jag liknade han. Mer och mer för varje dag. Vissa dagar så kändes det skönt att höra. Men för något skäl vill inte jag höra det idag. Jag kunde bara tänka på Gene. Flygresan var lång och jobbig och gav mig tid att tänka på min pappa som jag skulle träffa snart. Vi hade träffats innan men jag var för ung för att minnas det. Men bara tanken om min pappa gjorde mig nervös. Att se han framför mig, så lång och stor, med sina dreads, såg nästan ut som en lejon. Alltid när min mamma pratade om honom så beskrevs han alltid som en mäktig man, en true rasta. Att jag var en son till en kung, men oron inför att träffa han fanns där. De stora bråken mellan min mamma och mormor gällde oftast vilket liv han kunde erbjuda oss i Sverige. Ett land som många inte kände till i Queens. Jag visste inte hur det skulle gå. Men min mamma, hon var överlycklig att vara på väg och jag ville inte förstöra det. Efter flera timmar så kom vi fram till vår slutdestination, Sweden. När vi kom ut från gaten så kom chocken. Jag fryser till. Kan inte röra mig i fläcken. Alla som jag ser är vita. Jag hade aldrig i mitt liv sett så mycket vita människor på ett och samma ställe. Det blev för mycket för min hjärna att ta in. Jag trodde att de skulle göra oss illa. Jag kramade fast i min mamma extra hårt. Tills jag blev mig själv och benen började funka igen. I New York så lämnade jag sällan våran gata om det inte var för att åka till skolan eller att träffa Jean. Det var världen som jag kände till. Där visste alla att jag var Lindas son. Här kände vi ingen förutom min pappa. Allt det här var nytt och skrämmande. Men mamma, hon såg inte nervös ut alls. Stark och modig som alltid. De här nya människorna, de skrämde henne inte ens. Helt orädd. Vi hämtade våra väskor. Efteråt gick jag runt och kollade på alla. Nästan som jag hade kommit till en helt ny värld. I Queens, där vi bodde, så fanns det bara en blandad familj i kvarteret. Mamman hette Maggie, den första vita kvinnan som jag kunde namnet på. Jag tyckte hon var jättesnäll. Jag tänkte på henne jättemycket och undrade, kände hon likadant när hon flyttade in i vårt område? Var hon lika rädd som jag var? För vart jag än tittade så såg jag bara vita människor. Kolla mamma, de har vita ögonbryn. Men tänkte aldrig på hur de stirrade tillbaka på mig. En liten svart unge med dreads måste varit nytt för vissa av dem mitten av 80-talet. Det var inte samma ljus i Stockholm som det var i New York. Det luktade inte likadant. Allt var främmande. Jag hoppades på att vi skulle bara vända om och åka hem. Hemlängtan slog till direkt för mig. Allt det här var så mycket större än vår lilla tomt och tryggheten som jag kände innan. Det var inte lika stark. Att höra ett annat språk för första gången var konstigt. Engelska, jag hade tagit för givet var det globala språket som alla talade. Att svenska skulle bli mitt andra språk. Men jag kunde tro det. När jag och mamma pratar om resan till Sverige nu så erkänner hon var inte alls lika självsäker som jag trodde. Den där nya världen, den skrämde henne lika mycket som den skrämde mig. Men nya människor hade hon mött genom dansen. Det var ingen stor grej för henne. Det var min pappa hon var mest orolig för. De hade inte setts på några år. Vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss. Där kom hon. Det där var Sting och Englishman in New York. Du lyssnar på Sommar i P1 med mig, Ison Glasgow. Min pappa kom från Barbados och var en av 8 barn, en riktig Rasta, förkortning för Rastafarian. En religion och ett sätt att leva sitt liv. För mig har ordet Rasta alltid betytt tuff, mäktig, respekt. Mamma träffade han när han var i New York och det ska ha varit kärlek vid första ögonkastet. Och ett tag senare så föddes jag. I början när vi kom till Sverige så bodde vi med min pappa i Midsommarkransen söder om Stockholm i en liten lägenhet som var rätt okej till en början. Alltid när man gick runt med min pappa så hade han en entourage av andra rastas runt omkring sig. Sällan gick vi någonstans själva, bara vi tre. Många såg upp till honom. Eller som min mamma säger, han hade en respektingivande närvaro som gjorde att jag kände mig verkligen som en prins. Allt jag var orolig för innan resan, det kändes typ för stunden bortblåst. Kanske så kunde saker funka. Men min rädsla för honom, den var kvar. Han pratade sällan med mig. Det var mer blickar. Men jag vågade aldrig kolla han i ögonen. Det var någonting med hans sätt att titta på mig som gjorde att jag drog mig tillbaka ifrån honom. Men sen fanns det gånger när han chockade mig. En gång när vi alla tre, mamma, pappa, jag och hans vänner såklart, vi gick förbi en leksaksaffär i gallerian i Stockholm och jag ser en fotboll i skyltfönstret som jag vill ha och titta på den. Plötsligt så pekar min pappa på en av hans vänner och sen mot fotbollen i skyltfönstret. Någon minut senare kommer hans vän ut med bollen och ger den till mig och säger varsågod. Sånt gjorde mig alltid förvirrad. Ena sekunden var jag livrädd för honom, men sen kunde han göra någonting bra för att ändra på det. Han menade väl och ville säkert att vi skulle vara en familj, men jag hade en känsla i magen att det här skulle inte sluta bra. Det var en spänning i luften när man vaknade och känslan gick inte att förklara för min mamma, för jag visste själv inte ens vad det var för något. Ganska snart började våldsamheterna hemma. När som helst kunde mamma ropa, det är dags att springa. När det blev som värst så gömde jag och min mamma oss alltid i husets tvättstuga under bordet tills det hade lugnat ner sig. Jag var aldrig rädd när jag satt under bordet. För han var aldrig våldsam mot mig. Det var alltid riktat mer mot hennes håll. Men jag blev alltid arg för jag kunde inte göra någonting för att hjälpa henne. Jag ville bli stor, stark, skydda henne, men det kunde jag inte. Hjälplös och svag så kände jag mig arg på honom för han ville göra illa min mamma. Arg på henne för hon inte ville lämna honom. Arg på bordet som var vårt enda skydd när vi kunde inte vara hemma. Jag förstod inte varför vi kunde inte bara åka hem till Queens. Men jag visste att det skulle inte hända. Mamma älskade pappa för mycket. Men det var förvirrande. Vissa dagar så kunde de kramas, kärleksfulla. Nästa sekund så var det slagsmål mellan dem. Men mamma, hon är New Yorker och hon gav tillbaka när hon kunde. När det var som bäst så mådde jag ganska bra, men det gick aldrig att verkligen njuta av det. För man visste att inom kort så är man under ett bord i en tvättstuga igen. Inte en enda gång talade min mamma dåligt om min pappa. Hon höjde han till skyarna, kung av kungar. Och på hans konstiga sätt så älskade han henne på ett sätt som jag kommer aldrig någonsin kunna förstå. Efter ett tag så slutade jag bry mig om min mamma skulle lämna honom. Kvällar under tvättstugebordet, de påverkade mig inte längre, inte på samma sätt. Jag visste det fanns ingenting jag kunde göra förutom att vara stark och vänta. Om det här har påverkat mig senare i livet så är det nog att jag blivit likgiltig. Vissa saker spelar ingen roll för mig. Jag lär ha kommit åt en off-knapp när jag var liten och slutade bry mig om vissa saker. Gjorde mig känslokall. Idag prioriterar jag det som jag kan ändra och påverka såklart. Är någonting utanför min kontroll eller om jag har ingenting att säga om saken, då släpper jag det. Efter ett tag flyttade min pappa tillbaka till Barbados och vi blev kvar här. Sista gången jag såg honom var på en måndag på Odenplan. Min pappa hade barn lite överallt och nu var vi hemma hos min syster Miriam och hennes familj. Det bråkades och skreks från vardagsrummet. Jag står ute i hallen och väntar. Efter några minuter så kom min mamma från vardagsrummet med en sur min, sätter på sig skorna och säger, gå och säg hej då till din pappa. Jag går in till vardagsrummet. Han sitter på soffan och stirrar på mig. Jag går fram till honom och han kramar mig. Drar sin hand genom mina dreads. Sen ger han mig sin hatt som han brukar alltid ha på sig. Jag luktar på insidan av den hela vägen till tunnelbanestationen för att känna hans lukt. Vi sågs aldrig igen. Vi var kvar i Sverige. Jag var 6 år gammal. Och nu var vi helt ensamma.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears the hole.
Det där var Johnny Cash och Hurt. Livet förändrades för mig efter min pappa åkte tillbaka till Barbados. Jag var glad över att aldrig behöva gömma mig i en tvättstuga igen. De tiderna var över. Nu kunde jag vakna upp på morgonen utan en orolig känsla i magen. I hemlighet så hade jag sett fram emot att vara utan min pappa. Jag tyckte att vi skulle klara oss bättre själva. Men jag sa aldrig det till min mamma. Men allt var bra nu. Nu kunde vi åka hem. Istället så stannade vi i Sverige. Och i efterhand så är jag väldigt glad för det. Men då var det tuffa tider. De första veckorna är lite som en gråzon för mig. Jag förstod aldrig vart vi var på väg någonstans. Dagarna så kändes som man bara gick runt i evigheter. Mest för att fördriva tid. Hoppades alltid på att min mamma skulle ha en supermaster plan för allting. Men jag vågade aldrig fråga henne. Hon hade det jobbigt nog. Och efter episoden i New York, när hon släppte ner mig i city, jag hade inga planer på att vara jobbig. Jag vill inte riskera att bli lämnad här. Kvällarna var aldrig någonting som jag såg fram emot. För då visste jag att stressen skulle komma. Allting blev en aning allvarligare. Mammas svar blev lite kortare när jag frågade någonting. Blicken mer fokuserad än avslappnad. Som en boxare innan han går in i ringen. Hade vi tur och lite pengar så tog vi in på härbergen eller hotellhem. Smala sängar och hur våra resväskor slog överallt. Kändes som varje gång vi gick ut förbi köket så stod det alltid någon och bråkade om vem som har snott maten. Jag ogillade varje ställe vi såg på för jag visste att det var tillfälligt att någon kunde knacka på dörren och säga på fredag så måste ni ut. Vi var alltid på standby, packade väskor vid dörren. Varje kväll, det var bara en tidsfråga. Ibland misslyckades vi med att fixa någonstans att sova och då blev det att vi sov under stjärnorna på en parkbänk. Det här var Sverige i slutet av 80-talet. Jag var 7-8 år och jag trodde jag var den enda hemlösa barnet, men nu vet jag att det inte stämde. Mammas afrikanska danserfarenheter såg till att vi klarade oss just precis om dagarna. Hon brukade dansa utanför Åhléns eller i Kungsträdgården tillsammans med trummisar från olika delar av Afrika. Och när de var färdiga så brukade jag gå runt med en hatt och samla in kronor. Första gången var pinsam. Istället för att gå runt med hatten står jag bara still. Ingen droppade en krona. Trummisarna var inte nöjda med mig, för jag var för blyg. Men gångerna efter så blev jag bättre. Det tog bara lite tid. Ibland blev jag ersättningstrummis när ingen kunde ställa upp eller var ledig. Och istället för att höra det sköna ljudet av en hand som slår ner perfekt mot en djembe-trumma så sitter jag där och slår i otakt på en liten trumma som en av trummisarna har gett mig som en gåva. Framför mig så dansar min mamma. Det här var mitt sätt att hjälpa henne och bevisa att jag är redo att göra det som krävs även fast jag hatade att sitta där. Att ta emot kronor från främmande människor. Jag hade svårt med ljudet av mynt som slog mot varandra när det kastades ner i hatten. Efter en hel dag så brukade vi samla våra kronor i en påse och gick till närmaste kiosken och växlade in våra mynt i spalter av tior uppradade. Kön bakom oss som bara växte. Folk tappar tålamodet och säger att vi tar för lång tid. Skit i dem, var allt hon brukar säga. Låt dem vänta. Fortsätt räkna du. Jag antar det var hennes sätt att visa att jag var tvungen att stå på mig. Annars skulle folk bara trampa på mig som jag vore en dörrmatta. Vissa dagar kunde det kännas som man gick runt på äggskal. Trampade man fel så fick man allas blickar på sig. Och då kom frågorna i sin vanliga ordning. Hur klarar ni er om dagarna? Är det ett jobbigt liv? Behöver ni hjälp? Såklart vi behöver hjälp. Och när man väl frågar efter hjälp då vänder folk huvudet. Men det positiva var att man blev en snabb människokännare. Det räckte med någon minut, sen visste jag om någon var bra eller inte. En bra talang att ha när man träffade en massa olika människor som lovar en hel del, men kunde aldrig hålla det. Och på det här viset så kunde jag aldrig bli besviken. Fast det var alltid en lika skön känsla när någon bevisar mig fel och öppnar sin dörr för oss. En vikt lyftes från våra bröst. En skön paus från verkligheten. Aloy Black, I need a dollar. En av de få ställen som vi bodde på som jag gillade var en teater som låg i Maria torget på Söder i Stockholm. Vi brukade stanna till där då och då, vissa gånger längre än andra. Och en gång bestämde sig min mamma för att gå in och prata med ägarna. Under den här tiden tänker jag bara på att vi har bara några dagar kvar tills vi måste lämna vårt tillfälliga boende. Flera gånger sa jag till min mamma, kan du inte bara fråga någon av dina vänner om vi inte kan bo hos dem i ett tag? Eller en kväll? Men efter att ha sovit hos dem flera gånger innan så vill inte hon vara påträngande och bjuda in sig själv. Never overstay your welcome, brukar hon alltid säga. Till slut kom min mamma ut från teatern med ett leende från öra till öra. Hon förklarade sen att det hade gått bra när hon pratade med ägaren av teatern. De kom överens att hon skulle ha en enmansshow där några dagar i veckan om hon kunde betala hyran. Hon gick in på teatern som hennes liv var problemfritt. Jag gillade scenen så där. Och under den här tiden som hon stod och pratade med ägaren pratade hon engelska med dem. Och hon ler och berättade om hennes danserfarenheter i USA där hon dansade och sjöng i olika föreställningar. Och hur hon var på besök med sin son för att sätta ihop en show. Och det här skulle vara det perfekta stället att ha det på. Hon överdrev en del, men det visste inte de och gick med på det. Jag visste från början, det handlade aldrig om att stå på scen. Även fast min mamma, hon älskade att göra det. Det handlade bara om att fixa någonstans där vi kunde bo för stunden. Hon behövde inte ens säga det till mig. Det var redan förstått. Men jag minns hur hon sa till mig att det är superviktigt att ingen får veta att vi sover här. Det fick bli vår egna hemlighet. Några dagar senare gick vi tillbaka för att hämta nycklarna. Vi väntade tills kvällen kom och alla hade gått. Sen gick vi upp till kontoret som låg en trappa upp från den vanliga ingången. Påsarna vi hade med oss fulla med kläder använde vi som en säng. Varje gång dörrhandtaget ryckte till eller lät som någon var på väg in i teatern så vaknade vi till. Ägarna av teatern skulle nog inte varit så glada och sett oss sova där, så det var viktigt att hela tiden vara ett steg före allihopa. Så fort vi vaknade så städade vi upp så det fanns ingen spår att vi hade sovit där. Och om någon frågade någonting om oss, vart vi bodde, vad mamma höll på med förutom teatern, så jag bara pratade med henne. Enmansshowen som hon sålde in till ägarna, hon kom på den under första kvällen vi var där. Olika outfits testades när vi var själva. Min favorit var när hon hade på sig en trollhatt, fin byxor och en pimpgåstav. Den bilden hänger i min lägenhet idag. Jag brukar sitta och kolla på henne dansa i timmar. Såg så fint ut. Speciellt när hon fick igång the spotlight och ställde sig i mitten av den och rörde sig till skön jazz. Jag brukar alltid somna på scenen när jag såg henne dansa sådär. Det blev hennes terapi från allting. Dansen och scenen, jag gillar inte lika mycket. Ibland fick jag dra upp ridån. Sätta på musik. Ibland stand-in trummis. Och det var inget roligt alls. För jag hade hört många bra trummisar som hade uppträtt med min mamma innan. Allt jag gjorde var att slå på trumman i en konstig rytm. Jag hade supersen skräck. Jag tyckte inte om när människor tittade på mig. Men mamma, hon kom på en lösning som skulle hjälpa. Hon sa till mig, varje gång du spelar, spela med stängda ögon. Och det funkade för mig. Varje gång jag spelade och jag vägde mitt huvud tills det var över. Jag tänkte på någonting helt annat. Efteråt, en kram och en flod av pussar fick jag varje gång. Hur dåligt jag än spelade. Det var nog den biten jag såg fram emot mest av allt. Att se min mammas stolta blickar. Det fanns ingen bättre känsla. Vi blev båda alltid chockade när det kom folk på showerna. För det mesta var det kanske högst 10 pers i publiken åt gången. Så när man kom ut på scen för att se att det var fullsatt, det var en annorlunda känsla. Man tänkte bara på att det här betyder att vi kommer ha pengar. En person i stolen, en krona i fickan, brukar min mamma säga. Hade vi en krona över så gick vi till en Kina-krog som inte låg långt därifrån. Det var vårt favoritställe. De som jobbade där var jättesnälla. Ledde oss alltid till samma bord och vi beställde alltid samma sak. Varje gång. Ris med stora räkor och grönsaker. Vi sparade alltid räkorna till sist. Något som jag fortfarande gör än idag. Dear mama. Tupac och Dear Mama. När vi bodde i Queens så gick jag i privatskola en bit bort. Skjorta och slips för pojkarna var ett måste. Tjejerna fick ha på sig klänningar. De som jobbade på skolan tyckte inte om att jag hade dreads. Det gick väl inte ihop med deras policy. Och sa att det var ett måste att jag hade på mig mössa. Mamma, hon gillade inte det, men så blev det. En blå stickad mössa blev en del av min skoluniform. Skolan var tråkig. Lärarna var stränga. Kom de på att man höll på med någonting annat under lektionen så tog de fram en lång linjal och slog en på handen. Jag såg alltid fram emot att åka därifrån så jag kunde ta med allting och vara normal igen. Ta fram mina dreads. Här i Sverige var skolan annorlunda. Lektionerna var mycket stökigare än på privatskolan i Queens. Raster var också nytt för mig. Alla splittrades åt olika håll. Vissa spelade bandy, andra fotboll. Två sporter som inte riktigt jag gillade. Men spelade för att passa in. Första dagen på en svensk skola var skrämmande. Lärarna säger till mig, vänta utanför. Medan hon går in och säger till klassen att vi har fått en ny elev. När jag kommer in får jag säga vad jag heter och var jag kommer ifrån. Sekunderna kändes som år. Alla stirrar på mig, som jag vore en alien. Jag letade efter en bänkplats som jag kunde sitta på. Jag förstod ingenting någon sa. Men såg hur alla pekade mot min mössa och undrade vad som finns där i. Det tog ett par dagar tills jag visade dreadsen och sen blev jag känd som killen med håret. Under de senaste åren hade jag bott på en massa olika ställen och gått på en massa olika skolor. Med teatern hände det något. En slags vardag växte fram. Andra kanske hade inte upplevt det som tryggt att bo på ett teatergolv i hemlighet. Men det var det bästa som hänt på länge för oss. Det var nu jag började på Maria skolan på Söder i Stockholm, nära teatern. Det var en helt ny upplevelse. Lärarna, de tog sig tiden att förklara saker för mig, sakta. På andra skolor kunde de nästan glömma bort att jag var där och då satt man bara och tittade ut genom fönstret. Men jag längtade att komma till Maria skolan. Jag hade svårt att gå därifrån. Jag hade med mig serietidningar dit så jag kunde stanna där och läsa. Jag kände mig inte ensam längre. Nu hade jag skolan. Människor som tyckte om mig. Det kändes som vi var tillbaka i New York. Vi hade en plats i världen igen. Det var kul med kompisar. Men när jag sov över hos någon hände det att jag fick alltid dåligt samvete när vi skulle äta. Kunde inte sluta tänka på min mamma. Åt hon också eller? Var hon hungrig? Det fanns alltid i tankarna. Att se en normal familj med pappa, mamma, barn, två inkomster, en full kylskåp, det kändes främmande för mig. Att sitta vid ett middagsbord och berätta om dagen, det var nästan komiskt. Som ett sjunde himlen avsnitt. När jag och mamma åt så var det bara lite hur som helst. När man kan, hur man kan. Men det var kul att se skillnaderna på våra liv. Samtidigt var man avundsjuk på hur bra de hade det. När mamma kom för att hämta mig försökte jag inte prata om hur bra jag hade haft det. Det kändes fel att slänga upp det i hennes ansikte. Hon hade tillräckligt att tänka på. Vissa saker kändes bara bättre osagt mellan oss. Skolan var min fristad. Hon hade ingen. De enda gångerna jag ville hem från skolan det var när det var skolutflykter. Vi skulle åka någonstans och matsäck skulle tas med. Vissa gånger hade jag ingenting att ta med mig. Och det tog mer på min mamma än mig. Jag försökte aldrig tänka på det. det var Ice Cube och It Was A Good Day. Vi var kvar på teatern i 6 månader till, tills det var dags för oss att gå vidare till nästa ställe. Det blev ett par kvällar hos vänner och de tipsade om att socialen kanske kunde hjälpa oss med någonting. Men det krävdes övertalning från min del för att min mamma skulle gå dit. Hon var emot det från början och tyckte inte om att be någon om hjälp. Kanske också för att socialen i USA är inte sett som en bra grej. Då vet man att man har verkligen nått botten. Och jag förstår att det tog emot för henne. Hon var en stark, självständig kvinna som inte tog emot hjälp från någon. Och här satt jag och försökte övertala henne att gå emot hennes principer. Men till slut så gjorde hon det. Och inom kort så flyttade vi in i en tillfällig boende närmare Slussen. Så funkade det lite som en tågstation. För det mesta ensamstående mammor med barn som bodde där i olika rum i väntan på att få lägenhet, precis som vi. När man kom hem och familjen i rummet bredvid var inte kvar så tänkte jag alltid 2 saker. 1. Har de fått lägenhet? 2. Har de blivit utslängda? Är det vårt hus snart? Att bli vän med de barnen som också levde där, det kändes onödigt. Plötsligt skulle man skiljas och det hade jag redan gjort med Jean. Jag orkade inte med det igen. De vännerna jag hade när vi levde där, det var barn till mammas vänner som vi var hemma hos. Men jag kunde aldrig sluta tänka. När var det vår tur att flytta ut? Med allt som det betydde. Tillbaka på ruta 1. Stressen. Vem kan vi ringa och be om vi kan sova på soffan? Eller om inte det gick, fick vi sova på parkbänkar. Eller jag sov. Mamma, hon höll vakt. Jag vill inte tillbaks dit. Jag vill inte känna mig liten och obetydlig igen. Men samtidigt redo om det var ett måste. Även fast mamma sa till mig, vi står i kö för våran egna lägenhet. Jag kunde inte tro på det. Jag kunde inte ta det på allvar. Jag hade redan ställt in mig på att det var så här livet skulle vara. En morgon innan vi går till skolan säger mamma att hon ska hämta mig efter skolan för vi ska åka någonstans. Slutet av dagen så står hon där med en påse i handen. I den har hon en stekpanna och en paketkorv. Det var konstigt men jag hade slutat bli förvånad. Vi tog tåget till en station som vi hade aldrig varit på förut. Efter att ha gått i 10 minuter så kom vi fram till ett område med guldiga byggnader. Allt var inte färdigbyggt. De höll fortfarande på när vi gick runt i området och letade efter port 154. Porten var enorm. 2 stora speglar bredvid varandra. Hissen luktade ny. Jag trodde att vi skulle gå hälsa på en av min mammas vänner. Hon tar fram nycklar och öppnar dörren. Det är helt tomt och allt är sprillans nytt. Vi går in och kollar rum för rum som vi alltid brukar göra. Och sen frågar hon mig, vad tycker du? Jag säger, visst det är fint. Vilket är vårt rum? Hon säger, det här är vår lägenhet. Vi ska bo här nu. Mitt hjärta stannar. Det blev för mycket. Jag lägger mig på golvet. Mamma gör mig sällskap. Och vi ligger där i ett tag. Och säger ingenting. Jag stänger ögonen och bara andas ut. Äntligen så är det över. Vi hade någonting som vi kunde kalla vårat. Allt var bara för bra för att vara sant. Vi skrattade och skrattade så det nästan ekade i rummet. Sann glädje. Bästa dagen i mitt liv. Allt jobbigt innan det var som bortglömt. När jag kommer tillbaka upp på benen, jag springer in genom varje rum med en helt ny syn på allting. Emellanåt, jag kramar min mamma allt vad jag kan och fortsätter springa fram och tillbaka genom rum och rum. Efter år av vad som kändes som en mardröm så stod vi där i våra egna lägenhet. Vi hade klarat det. Vi gav aldrig upp. Det här var vår belöning. Jag var 10 år, inte längre hemlös. Med ett leende som vill inte sluta. Mamma tog upp stekpannan och korven. Det var fest. Och jag som inte ätit korv. Just move on up. Curtis Mayfield, Move On Up. Du lyssnar på Sommar i P1 med mig, Ison Glasgow. Som person så har jag alltid varit blyg och rätt tystlåten. Träffade vi nya människor brukar jag alltid bara säga hej mitt namn och inte så mycket mer. Men mamma, hon var supersocial. Älskade att prata med nytt folk om allt möjligt. Politik, musik, särskilt religion. Så när vi åkte till T-centralen som var mötesplatsen för alla så kunde vi stå där i timmar när mamma satte igång. Jehovas vittnen, de stod oftast på T-centralen och försökte prata med människor och dela ut broschyrer. Mamma pratade ofta med dem när vi var i stan. Ibland försökte de få in mig i diskussioner men jag orkade aldrig engagera mig. Men de var trevliga så istället för att gå i min väg så brukade jag bara stå kvar och lyssna. Men sa aldrig någonting. Mamma bjöd hem dem till oss väldigt stolt. Och så började de komma förbi till vår tomma lägenhet. Allt vi hade var bara några stolar och en tv som vi köpte med våra sista pengar. Det såg inte snyggt ut, men det var vårt. I timmar så kunde de sitta där. Min mamma, två finska damer och en afrikansk man som hade alltid på sig kostym. Hon satt där med varsin bibel. Mamma brukade också ha Koranen på bordet för att visa att hon hade intresse i olika religioner. Att inte ha möbler, det var ingenting som jag tänkte på. Det spelade ingen roll. Vi hade lägenheten och tvn. Det räckte. Och så hände det. Mamma och jag på väg in till porten. Går upp för trappan. Och utanför dörren så står en soffa och en fåtölj bredvid med en lapp på. Hoppas det här hjälper dig och din son på vägen. Dina vänner från Jehovas vittnen. Våra käkar föll till marken. Vi kunde inte tro det. Det blev inte exakt samma känsla som när vi fick lägenheten. Men det var inte långt ifrån. Soffan och fåtöljen var bruna med en vit rand. Jättefula. Men samtidigt den bästa gåvan vi hade fått. För det kom från ingenstans. De brydde sig även fast de inte behövde göra det. Man hade blivit lovat en massa saker förut från andra så kallade vänner. Men det blev aldrig av. Jag hade nästan blivit avtrubbad och gett upp hoppet på att bli hjälpt. Skulle nog inte tagit emot det heller om någon erbjöd det. Jag hade en anti-allting-tid när jag ville bara bli lämnad i fred. Efter att ha provsuttit i möblerna bar vi in allt. Mamma var helt till sig. Flyttade runt allting i rummet flera gånger tills hon var nöjd. Jag tyckte allting såg bra ut från första början. Men kunde inte motstå att försöka få in en idé om vart allt skulle stå så det blev en kompromiss. Man kunde sakta se hur vår lilla värld med en tv, två stolar, soffa och en fåtölj kändes aning större. Jag kunde inte hjälpa att vara stolt över oss. Vi gav aldrig upp. Även när all hopp var borta. Det här var vår belöning. Vi förtjänade det här. Jag såg fram emot nästa besök från Jehovas vittnen. När de kom till slut, jag kramade alla tre. Och ledde in dem till vårt nya vardagsrum som mamma hann ändra ett par gånger innan de kom. Den här gången satt jag med och lyssnade på när de diskuterade religion och försökte hänga med så gott som det gick. Frivilligt läste högt ur Bibeln. Det kändes som det minsta jag kunde göra. Idag när jag träffar på någon från Jehovas vittnen så tänker jag på fåtöljen, soffan. Jag försöker ta tiden att vara trevlig och uppmärksam och lyssna på vad de har att säga. Det är mitt sätt att ta igen för jag inte lyssnade så bra innan. Men det är ingen tvekan om att jag fick en bättre kontakt med just de tre personerna. Kanske förstod de vad vi hade varit igenom och kände sig tvungna att göra något. Eller var det någonting annat? Jag kommer aldrig förstå. De fortsatte komma förbi ibland men sen slutade den afrikanska mannen i kostymen komma. Det var bara de två kvinnorna. Inte länge efter det så slutade de också komma. Istället kom det några andra som jag var ganska emot att släppa in hemma hos oss. Jag hade vant mig vid de tre innan. Men mamma öppnade alltid dörren när Jehovas vittnen knackade på. Glöm aldrig vad de gjorde för oss när andra inte gjorde det. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Det där var Nina Simone och Feeling Good. Livet hade blivit mer stabilare nu när vi hade vårt hem. Jag hade vänner som inte jag behövde oroa mig över skulle försvinna ur mitt liv. Mamma, hon fick ett jobb på ett café som hon drev. Hot Chocolate döpte hon den till. Hon var stolt över sig själv. Dansen var inte lika aktuellt i hennes liv nu. Istället så stödde hon mig extra i min musik. Trodde på mig gjorde hon från början, men jag trodde inte på mig själv då. Och det gillade inte hon. Hon sa, om du inte gillar dig själv och vad du gör, varför skulle någon annan göra det? Det var tuffa ord för mig att höra. Hon brukade tvinga mig att rappa för hennes kompisar när de var förbi oss. Vissa av dem erfarna rappare. Så jag skämdes då. Men jag är tacksam för det nu. För det hjälpte mig komma ur skalet som jag hade skapat när livet var svårare. Hon brukade ringa runt till musikproducenter och fråga om någon ville jobba med mig. Men pengar brukar alltid vara det första som kom upp på tal då. Och vi hade inga. Så många gånger blev mamma sur. Så sur en gång sa hon till en producent, du kommer ångra dig att du inte hjälpt min son. Han kommer bli något. Det var så hon var. Antingen du är med oss eller emot oss. Jag tyckte det var jobbigt då. Att hon var så på. Men det gav resultat så jag kunde inte säga så mycket. I tonåren så träffade jag Fille. Och vi började göra musik. Båda brann för hiphop. Samma ambitioner. Vi var båda uppfostrade av ensamstående mammor och vi ville båda göra dem stolta. Och musiken blev vårt sätt att göra det. Vi hade båda sett våra mammor kämpa för att få allt att räcka. Och den inställningen, vi tog med oss den in i musiken. Även om ingen tror på oss, så länge vi tror på det vi gör så kan ingen stoppa oss. Men till en början var det svårt. Jag hoppade av skolan. I slutet av 90-talet la all min energi på musiken. En svensk hiphop då hade hamnat i medias döda vinkel vid den här tiden. Det var svårt att nå ut. Vi hade en klar bild om hur vår musik skulle låta. Och vi var inte villiga att ändra på det. Bilden som jag hade innan om musikbranschen, den hade ändrats. Det var inte glamour och glitz. Det var att sitta trångt i en bil i 4 timmar. Till en stad man hade aldrig hört talas om. Uppträda för 10 pers. Och man betalade resan själv. Jag trodde att det skulle vara lättare. Drömmen om att göra min mamma stolt, det kändes långt ifrån. Mamma, hon fick bli min peptalker när jag var nära och kastade in handduken och ville göra något annat. Det kändes själviskt. Hon gjorde det hon kunde göra för att vi skulle ha det bra. Och här sitter jag och skriver texter.
Så fokuserar vi just nu. Fokuserar vi just nu. Jag är så fokuserad. Måste happa mitt fris. Alltid hund efter mera. Planera våra kliv. Sanera våra liv. Göra allt som man kan på så lite tid. 2006. Fylla Ice.
De två. Legender i sin egen värld, ja.
Ice och Fille.
Tack så mycket.
Fokuserad. Åren gick. Nu var jag 22 år. Och musiken var allt. När det kom till jobb så letade mamma hela tiden. Jag sökte också mycket jobb, men det hände inte mycket. Musiken var min stora fokus. Och det hade börjat hända grejer där. Det började se ljusare ut. Fortfarande ingenting som man kunde leva på, men det jag fick in från spelningar och radio hjälpte till med några räkningar. Mera tillät hon mig aldrig att göra. Hon var inställd på att klara saker själv. Och hon ville att jag skulle fokusera på musiken. Men det var frustrerande att se henne nere varje gång hon sökte in till ett jobb och fick ett nej. Jag försökte alltid skoja till det så det skulle inte bli en jobbig grej. Men berget av räkningar påminner henne. På senare tid hade hon tagit kurser för att bli datalärare. Hon hoppades på att det skulle leda till jobb, men städjobb var allt som erbjöds. Jag tyckte inte om att se henne städa. Jag tyckte att hon förtjänade mera. Hon hade lämnat sitt land, jobb, vänner, allting för att jag skulle få en bättre uppväxt än den USA erbjöd. Glädjen som dansen gav henne var borta nu. Något var tvunget att ändras. Hon behövde komma iväg i ett tag. komma bort från stressen som hade varit en del av våra liv sedan långt tillbaka. Mer och mer dök Queens upp på tal hemma. Hur hon saknade allting, familjen, språket. En av de få gångerna det lyste i hennes ögon. Hon var trött och hade hemlängtan. Något som jag slutade ha när jag var liten. Men kände med henne när hon satt och berättade om gamla minnen från New York. Sista droppen var nog när jag kom hem en dag och hon satt på sin säng och tårarna bara rann. Och de slutade inte rinna. Ingenting jag sa funkade. Hon kramade bara om mig tills hon stängde ögonen och somnade. Dagen efter började jag kolla efter biljetter till New York i smyg. Jag ville inte säga någonting till henne. Jag såg till att hålla allt för mig själv. Som var svårt. Jag och min mamma, vi pratade om allting. Vi hade inga hemligheter för varandra. Men jag ville vara 100% säker på att jag kunde ordna allting. Jag sparar pengarna jag får in, lägger undan dem och hoppas på att det skrullar in mera från någonstans. Och till slut har jag tillräckligt med pengar för att köpa henne en biljett till New York. Det är min stoltaste dag hittills. Äntligen kunde jag göra något för henne efter all den här tiden. Det här var tacken för alla gånger hon dansade för 1 krona. Så jag kunde äta. När hon höll mig varm på parkbänkarna. När jag sov. När hon stödde mig inom musiken. När hon kom hem efter att ha varit på jobbintervju för ett städjobb var jag helt till mig. Jag kunde inte hålla mig. Jag leder in henne till hennes sovrum där datan står och jag visar vad jag har köpt. Hon skriker. Jag skriker. Vi kramas. Hon kollar på mig stolt. Jag har aldrig varit nöjdare med mig själv. Energin som jag hade saknat hos henne var tillbaka. Det lyste i hennes ögon. Vi sov inte den kvällen. Vi var uppe sent. Pratade om alla som hon skulle hälsa på. Det första hon skulle äta. Det var som vi var tillbaka i lägenheten för första gången med stekpannan och korven. Men rollerna var ombytta den här gången. Nu var det hennes tur att få springa fram och tillbaka i lägenheten och skrika. Jag ska hem. Min son ser till att jag åker hem. Innan hon åkte iväg köpte jag 2 fina skor till henne. Så hon skulle vara fin när hon åkte tillbaka. Så gick vi åt på restaurang. Ris och räkor med grönsaker. För sakens skull. När vi satt där för en kort sekund. Kände jag mig som min pappa. Eller så var det att hon kollade på mig som jag vore han. Inte längre hjälplös och liten. Men äldre nu. Och stark nog för att hjälpa personer som har betytt mest för mig. Åk du. Jag tar hand om allting tills du kommer tillbaka. Oroa dig inte. Jag är redo nu. Isn't that right, Ma?
Yep, that's the whole story. We did it.
All right, let's go.
Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today, babe? Well, you gave me lots of love, that's true. You give the world some love too. Did you give the world some love today, babe?
Det var Sommar i P1 med Aysen Glasgow. Producent Erik Klarén.